Välkomna till U-arkiven denna onsdag, eller när du nu är och lyssnar.
Ja, välkommen.
Ja, tack, tack. Vi har då fiskat upp avsnitt 104 djupt nere i arkiven. Och det är ett avsnitt om Nigeria och en kupp som genomfördes där 1966.
Afrikanska statskupper, intressant.
Precis, och det kommer från 2016. Så det är några år gammalt, men det är ju som det ska vara med arkivavsnitt.
Många av våra avsnitt om afrikansk historia är verkligen ibland mina favoriter. Det här är lite en bortglömd pärla, så kul. Mycket nöje, säger vi.
Ja, det gör vi. Hej, hej. I mina geografikurser brukar jag låta eleverna välja ett så kallat u-land och analysera. De ska försöka komma med förslag på hur två av dessa länders problem kan förbättras. Och det är ju en ganska elak uppgift egentligen för de här stackars eleverna på sätt och vis. För alla problem i u-länderna är ju obönhörligen sammanflätade med varann på det ena eller andra viset. Sjukdomsepidemier och analfabetism, det beror ju på brist på sjukvård, brist på skolverksamhet som beror på brist på organiserade skattesystem och finansiell eller fysisk infrastruktur. Frånvaron av det här beror i sin tur på tveksam investeringsvilja utifrån. Och sen har vi korruptionen som är ett problem i sig. Det är också orsaken till många av de andra problemen. Vem vill investera i ett land där infrastrukturen är i bästa fall medioker? Och dessutom kanske man kan råka ut för en kupp där landets styre helt plötsligt byts ut. Eller ett inbördeskrig sätter igång. Och under min utbildning då hade jag en sån där munta som det heter. Man ska läsa en massa böcker och sen så ska de här redogöras och analyseras för inför en förståndig professor. En av de böckerna som jag hade då handlade om afrikanska statskupper under efterkrigstiden. Och det fanns hur många som helst sådana kupper. Det var då som jag förstod vilken roll den komponenten faktiskt har spelat i bidragandet av de här afrikanska ländernas instabilitet. Efter avkoloniseringen och självständighetsförklaringarna rådde en ohejdad optimism inför framtiden i de afrikanska länderna. Men arvet av kolonialismen satt kvar och de nya härskarna förföll ofta i eget maktmissbruk och slöseri. Varpå statskupperna kom som ett brev på posten och blev särskilt populära under ett antal decennier. Idag handlar historiepodden med dig Robin Olofsson och mig Daniel Hermansson om den första statskuppen i Nigeria 1966. Och Robin här, han pratar ju om Pandoras ask förra veckan. Och det är ju en liknelse som mycket väl går att använda på den här första kuppen också. Nu kör vi!
Hej på er och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden. Det känns som att vi har öppnat en Pandoras ask när vi använde den liknelsen för första gången. När man väl har börjat använda den så kommer det inte gå att sluta använda den.
Nej, nu kan vi köra det hela tiden här så fort det är något.
Precis. Hur är det med dig, Daniel?
Jo, tack. Det rullar på här själv. Jag antar att det är därför du frågar, för att du vill ha en...
Ja, jag vill ha frågan tillbaka. Men jag har haft en textrad på huvudet idag. Finns här någon som hittat en själ? Var då så vänlig och behandla den väl? Handskas med den som den var gjord av porslin? Var god, ta det vackert, för det kan vara min. Det är Olle Ljungström. Jag har ju haft lite sorg i veckan när en av mina favorittextförfattare och musiker har gått ur tiden. Men just idag så känner just den där bräckliga själen att jag kan knyta an till det. Jag är lite medtagen av att ha haft för trevligt de senaste dagarna.
Du är bakfull, man, bror.
Jag har en lite bräcklig själ idag. Vi behöver inte definiera det mer noggrant än så. Men det är härligt att få vara igång här och prata lite afrikanska statskupper.
Apropå en annan kupp.
Mm-hmm.
Hur går det med den?
Vad menar du?
Ja, men man brukar ju säga att det är en kupp när man tävlar i något.
Är det så att det har gått en jingle nu?
Nej, jag vet inte.
Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
Ja, vem fan är du då?
Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg.
Jaha. Om jag söker sanningen, får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då?
Då är det så att det står 16-12 till mig.
Mm.
I Vem är han? Och Daniel har nu möjligheten att knapra i kapp några poäng.
Det här är då tävlingen där den ena av oss har förberett 5 ledtrådar. Och man får, man, i det här fallet är jag, gissa på varje ledtråd. Det är lite på spåret variant. Robin kan vara en han, en hon eller en händelse. Men jag får veta snart om det är en person eller inte.
Och jag är en person.
Mm.
Är du beredd?
Vi kör först till 20 här också, så ja.
5 poäng. Gällande mitt rykte är jag något av en historisk vattendelare.
Men det här var ju tunt. Det här var ju riktigt tunt. Ja, vänta. Jag kommer bara tänka på Jesus. Av någon anledning. Det är ju marigt alltså. Inte gissa på 5, man vill ju det. Nej, pass.
4 poäng. När jag egentligen kan tänkas ha levt, det är nästan ett helt forskningsfält för sig självt. 1200-talet före Kristus är den vanligaste gissningen.
Men det här är inte vattendelare. Det enda jag har att gå på är vattendelare och nu tiden också. Ja, det är lätt. I alla fall. Fy fan, vad svårt. Det här var svårt. Men alltså, måste det vara en... Varför sitter jag och diggar så här?
Ja, kan man fråga. Kan man fråga?
Jag sitter på huvudet här som om det var någon musik jag diggade. Men kan det vara en mytisk person? Det vet man ju inte. Odysseus.
Fel. Jag förekommer i 3 av världens kändaste och absolut viktigaste böcker. Några av kapitlerna är till och med döpta efter mig.
Nu är vi ju riktigt pinsamt här. Eller är det där? Det här är ju skitknepigt. Man känner sig så utlämnad här nu med.
Ja, det är ju det som är så hemskt med att sitta och svara på frågor.
Ja, det borde ju vara någon av de här profeterna, tänker man sig ju, som har förekommit i diverse heliga böcker. Men, pass.
2 poäng. Ur en mycket kraftigt begränsad skogsbrand fick jag mitt välkända uppdrag att föra israeliterna ur Egypten.
Moses.
Stämmer, det är rätt. 2 poäng.
Det går inget bra det här.
Då...
Vattendelare.
Ja.
Oh.
Det är ju min bästa ledtråd någonsin.
Ja, det var faktiskt rätt bra. Det är ju... Och jag var ju ändå inne på... Fasen. Vad synd. Det hade man ju kunnat ta. Det var ju rätt bra så här i efterhand. Och när jag ändå var inne och snurrade på det där också.
Ja, Jesus och det var och mytiska figurer.
Men alltså, Odysseus är inte helt galet heller. Även fast han inte delar vattnet så. Han åkte ju mycket båt.
Absolut. Nu, jag med min lite bräckliga själ. Jag vet att jag sa vad det stod innan. Men jag har hunnit glömma bort det.
Det är 16-14 till dig. Du okay. Kan ju, jag har ju inte ens, ja, nej. Det är ju kört det här nästan börjar bli.
Det vill jag absolut inte gå med på. Det kan vara en makalös kollaps på slutet. Ja, om vi ska förklara ledtrådarna då. 5 poäng. Gällande mitt rykte är något av en historisk vattendelare. Det handlar ju då om att Moses delade det röda havet. 4 poäng. När han egentligen existerade, om han existerade, det är en vetenskap i sig. 1200-talet eller 1400-talet före Kristus är vanliga gissningar. Man försöker ju para ihop honom med olika faraoner, att det ska vara bästa sättet. Han förekommer i ett antal av världens viktigaste böcker. Moses nämns väldigt många gånger i Koranen. Han är den gammeltestamentliga profet som nämns mest i Nya Testamentet och han nämns väldigt, väldigt mycket i Gamla Testamentet.
Mm, det är liksom där han håller låda och har show.
Ja, precis. Och tvåan, ur en kraftigt begränsad skogsbrand. Det var ju en brinnande buske som Gud uppenbarade sig i och gav han uppdraget. Och på ett poäng hade du fått, jag är den profet som vid Sinai-bergen fick mottaga 10 Guds.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Ja, det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mhm, intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
Ja, spänningen är olidlig i Vem är hen där? Mm. Men nu ska vi in på en annan spännande historia.
Ja, verkligen. Vill du veta lite saker som jag har lärt mig om Nigeria den senaste veckan?
Ja.
Jag kan säga att vissa av de här sakerna kunde jag före, men mycket, mycket var nytt. Nigeria, det är inte och har aldrig varit en speciellt logisk statsbildning.
Nej.
På det sättet att det är naturligt sammanhängande. Det är ett enormt område strax söder om Sahara på Afrikas västkust. Gränsar mot till exempel Kamerun. Och inom Nigerias gränser kan man hitta allt från öken, savanner till renodlad regnskog. Och det finns en oerhörd mängd olika språk, ett hundratal olika språk och olika kulturer inom Nigeria. Men om man ska tillåta sig att generalisera lite, och det måste vi ju få göra, då kan man väl lyfta fram de tre stora grupperna.
Mm.
Hausa, Fulani. Och redan där stöter vi på problem eftersom det egentligen är två stycken grupper. Men de utgör ungefär en tredjedel av befolkningen i Nigeria och är till övervägande del muslimer.
Bor i norr.
Just det. Vi har Yoruba, typ en femtedel av befolkningen, som då är ungefär 50-50 splittrat kristna muslimer.
Finns även de som tillhör traditionella religioner där.
Mm, just det. Sen har vi Igbo folket då som är ännu lite mindre. Och Igbo är nästan helt och hållet kristna.
Och de håller till i söder och öst kan man säga.
Befolkningen är enorm i Nigeria. NE gissar på 177 miljoner, men det är ingen som har riktigt bra koll eftersom befolkningsstatistiken är så otroligt osäker. Vi ska ju befinna oss på 60-talet, då bodde det inte så många människor i Nigeria, men någonstans kring 60 miljoner i alla fall, en god gissning.
Mm. Man kan ju ha en liten bakgrund till det här också. Och då hamnar vi förstås hos britterna som 1885 gör hela Nigerias kust till ett brittiskt protektorat.
Mm.
Och året efter så grundar man Royal Niger Company. Och tanken är att det här kompaniet då ska handla med diverse höjdare inåt i landet. Och istället så hamnar kompaniet i en massa strider med olika folkgrupper. Och vad gör man då? Då försöker man få ordning på det hela genom att skicka en trygg brittisk gammal kolonialbyråkrat till området. Ja. Fredrik Lugard med mycket imponerande mustascher.
Ja, verkligen. Den här typen av brittisk kolonialpolitiker som du skulle kunna se en bild på 2 mils avstånd och du ser direkt att där är någon jävel som har varit och ställt till med elände i Afrika.
Han har alltid en penna redo i bakfickan som man kan dra streck helt obehindrat på en karta med.
Mm, precis. Det står i hans Tinder-profil.
Britterna.
Att dra streck på kartor.
Just. Britterna hade då upprättat 2 protektorat här. Sydnigeria och Nordnigeria. De var ju helt medvetna om att det här är ju 2 områden som är helt, alltså olikheterna är ganska stora mellan landsändarna. Mm. De hade styrt med så kallat indirekt styre i norr framförallt, där sultaner och emirer och de fick fortsätta och kontrollera områden under brittiskt överseende. Och i söder så var då, eller blev, befolkningen kristna och engelskspråkiga. Och det är ju då de i söder som kommer att dominera näringslivet och ekonomin ganska mycket. Igbo och Yoruba. Framförallt Igbo kommer ju än idag och dominera den delen av samhällslivet.
Precis. Det är ju för- och nackdelar det här med hur tätt knuten du blir till din kolonialmakt. Att få vara under indirekt styre innebär ju att du kan fortsätta med din verksamhet på klassiska sätt. Men med det brittiska kolonialväldet kommer ju också den brittiska civilisationen. Och det kommer utbildning, det kommer läkare och det kommer jurister. Så att den delen södra Nigeria får ju ett civilisatoriskt uppsving om man kollar på det ur ett västerländskt perspektiv.
I norr hade däremot inte då kristna missionärer lyckats bryta fram på samma sätt. Och den regionen blir mer konservativt, muslimsk och skolväsendet av västerländsk karaktär blir ju väldigt begränsad där.
Mm.
Britterna var ju högst osäkra på, verkar som om de skulle, ja, alltså om de hade att göra med 1 eller 2 kolonier. De verkar inte vilja ta i det där riktigt. Ska vi göra det här till 1 eller 2? Men 1914 så sliter Lugard fram sin penna och kastar den i väggen. Och sen tar han istället fram ett suddgummi och börjar sudda på de här gränserna. Ja. Nu gör vi så här att vi gör det här till 1 protektorat. Så slår han ihop södra och norra Nigeria protektoraten till 1. Och det är först då, alltså 1914, som man kan börja prata om begreppet Nigeria egentligen.
Och ja, det är ju helt godtyckligt som det här sker. Det är att Lugard tycker det är jobbigt att ha 2 skilda permar. Varför inte ha allting i en och samma perm?
Ja, ungefär så kan man kanske väldigt raljant säga. Norge hade ju dragits med ganska stora budgetunderskott. Och då var ju tanken att slå ihop regionerna nära till hans. Rent ekonomiskt var ju det tungt vägande skälet. För de södra delarnas vinster skulle då portioneras över till norr. Och så försökte man bygga upp lite koloniala administrationer och institutioner och sådär i centrala delarna. Och det här gjorde också att många igboer flyttade från söder till norr. För vi ska komma ihåg att det är inte så skarpa linjer att här bor de och här bor de och här bor de, utan det är ju förstås flytande. Jag menar, det bor flest östgötar i Östergötland, men det finns östgötar även i övriga landet.
Du är en av dem.
Nu pratar jag om Sverige då, bara för att man inte ska tro att det inte bor några utanför de här regionerna.
Nej, precis. Och
Hur går det med din bakfylla här?
Men jag tycker, när jag väl pratar, tycker jag det går bra. Och man ska ju säga också att det är inte med britterna på 1800-talet som den första kontakten med europeer kommer, utan portugiser hade varit där på 1400-talet och på 1600- och 1700-talet med holländer och engelsmän och fransmän och vartannat, så är det en enorm slavhandel också. Men den riktiga imperialismen, det riktiga skapandet av Nigeria, det är ju det vi har redogjort för nu, från 1860 till 1914.
Då hoppar vi fram till 60-talet, där landet blir självständigt, tycker jag.
Jag tänkte dra tillbaka det till 40-talet då. Lite snabbt att säga att Nigeria är så splittrat, det kommer även påverka frigörelsen, att den hade stark regional prägel. På 40-talet så bildades National Council of Nigeria and the Cameroons, NCNC förkortat, som hade en politiker som hette Nnamdi Azikiwe som drivande kraft.
Och han kallas ju Sick.
Mm-hmm.
Med Z.
Okej, det är ju ett coolt smeknamn.
Eller hur?
NCNC, den rörelsen var speciellt stark i sydöstra Nigeria. Sen har vi en annan frigörelse.
Får jag bara säga, apropå den här Sick, han har ju jämförts med sådana som Mandela och Nkrumah i Ghana, som var Ghanas självständighetshjälte. Och Mandela vet väl de flesta vem det är. Han har ju då, Sick alltså, pluggat i USA under 20-talet och sen har han återvänt till Nigeria på 30-talet. Och det är han sen som kommer bli den första presidenten, även om det är en ceremoniell titel visserligen. Och han är ju Igbo då. Det var ju många som gjorde det utav den, vad man kan kalla, afrikanska eliten. De åkte iväg till västerländska länder och studerade på fina universitet och kom tillbaka och var välutbildade och visste, nu ska vi göra så här med landet.
Ja, verkligen. Det är någonting som förekommer i alla de här gamla kolonierna. Ett annat stort parti då som bildas är Northern People's Congress, NPC förkortat, som hade då Abubakar Tafawa Balewa som starkaste profil.
Och honom kallar vi här med framöver bara för Balewa.
Mm.
Det var ju en återhållsam och timid person då. Han var ju författare också. Och hade en ganska lugnande inverkan på de här olika stridande grupperingarna i landet sen när det väl blev självständigt. Kaczynski, den här polacken som är journalist, som har skrivit bland annat om det här. Vi kommer ju bland annat använda oss av hans redogörelse för själva kuppen sen. Kaczynski skriver att Balewa var en sympatisk och stillsam person som var lång och smärt och asketisk muslim. Han kommer från Norge då, som man förstår.
Ja.
På NPC, Northern People Congress.
Precis, eller non-player character om man spelar online-rollspel.
Just det, det var något som han tänkte.
Nej, det tror inte jag heller. Det ägde han före. Richard Kapuscinski, om man då bara ska ge någon sorts bakgrund där. Som du säger, han var ju polsk utrikeskorre och vi har ju använt honom tidigare. Vi har pratat om både Angolas frigörelseprocess ur hans perspektiv delvis, och så pratade vi om fotbollskriget mellan Honduras och El Salvador. Kapuscinski är ju en av 1900-talets journalistiks absolut största profiler. Han är ju alltid där när det bränner till.
Ja, det är alltså helt sjukt egentligen hur den här människan lyckas vara överallt där det händer grejer.
Ja.
Fatta, har han bara en tur eller är det något mystiskt här på gång?
Nej, men dels är det ju hans jobb att vara där det
händer. Hur kan man tajma in det här liksom, att det blir med i olika grejer överallt?
Han hamnar i små olika krig i Sydamerika. Han hamnar i massa statskupper i Afrika. Han bor i Afrika på 60-talet. Han bor i Lagos i Nigeria.
Ja, i och för
när
sig,
det här sker.
Det är inte så svårt att åka hamna i en statskupp i Afrika under 60-talet. Det är bara att bosätta sig i en huvudstad.
Ja, precis. Och även han, en av hans mest fascinerande texter handlar ju om hans eget Polen på 80-talet. Han skildrar ju solidaritet och den här rörelsen som kommer vara med och riva kommunisternas särställning där. Så att, men han är väldigt intressant och vi kommer återvända till honom lite grann. Det finns en tredje parti också som heter Action Group. Det är lite enklare namn, AG förkortat. Och det är Obafemi Awolow som är deras ledare. De representerade framförallt Yoruba-delen av befolkningen. Och det man ska säga om de här NCNC och NPC, det är de som kommer bilda regeringskoalition efter landet blir självständigt från Storbritannien, och Action Group AG kommer vara oppositionen i Nigeria.
Följaktligen så blir ju Baleva den första premiärministern. Han är i 40-årsåldern då. Och då har vi lite andra ledare som ska in i leken här också. Jag tycker man kan nämna finansministern Okoti Ebo. Han var med Kaczynskis ord en brutal och givig typ. Monstruöst stor, klumpig och övergödd.
Ja, ja. Det är Kaczynski inget fan.
Nej, och han håller ju till då i Lagos också tillsammans med Baleva, alltså i sydväst. Mm. Sen har vi då Ahmedo Bello som är premiärminister för norra regionen. Det här är alltså en federation Nigeria här nu, uppdelad i tre regioner. Norr, väst och öst. Och i norr så sitter då alltså den här Bello och är premiärminister. Men i praktiken så sägs det då att han är landets verkliga härskare, trots att det borde vara Baleva då. Så det är lite snårigt det här. Men ändå.
Den regionen hade ju blivit självständig från Storbritannien redan 1954. Och då, han hade ju haft, när vi är inne 66, så har ju han suttit i sitt palats där i 12 år och är ganska, han är en stark maktfigur. Dels i sin egen region, men i Nigeria överhuvudtaget.
Det blir en del namn att hålla reda på, men vi slänger också in premiärministern i västra regionen som heter Akintola. Och han är då tillhör folkgruppen Yoruba. De håller ju till mest i väst. Han var, det är en skön snubbe, höll på sig. Det är ju inte riktigt, men ja, han är ju speciell i alla fall. På det sättet. Fast han är inte så himla speciell heller i afrikansk 60-tal. Han är otroligt korrupt, den här. Han var utbildad advokat från början. En stor karl med väldigt tatuerat ansikte. Han hade blivit mångmiljonär på sin politiska karriär. Helt ogenerat skeppade han över stålar från regeringens konto till sitt eget. Hade många olika hus. Och han hade väl börjat ana att han kanske inte var superpoppis. Så han hade inte gått utanför sitt fina palats där på flera månader.
Nej, just det. I 3 månaders tid så hade det varit stora oroligheter där. Så att han hade beväpnade vakter som patrullerade utanför det. Kaczynski skriver också att han samlade på sig limousiner på hög.
Just det, han hade 12 stycken.
Ja, inte för att han körde så mycket med dem eller åkte så mycket i dem, men för att de var fina att titta på.
Ja, han satt ju på sin balkong och spanade på dem där. Det var väl inte läge att ut och åka i dem när det var upplopp utanför kvarteret.
Nej, precis.
Men de stod ju där och såg polerade och fina ut i alla fall. Sen har vi då en 30-årig major som heter Chukwuma Nzeogwu. Och det här är en av våra huvudpersoner då. Utan honom hade det inte blivit något avsnitt. Han är Igbo och ändå så lever han i norr. För som sagt, de, även om Igboerna kommer från sydöst så har vissa förflyttat sig och han kommer då av ett uppväxt i norra delen.
Precis som Daniel Hermansson är en östsköte som bor i Stockholm, så kan man vara Igbo och ändå bo i norr.
Ja, tänk. Han och fyra andra yngre officerare hade bestämt sig för att göra slut på de här partistiderna som de ansåg höll på och som höll på också och slita landet i tur. Och den här massiva korruptionen som de tyckte sig se också, vilket de förstås hade rätt i visserligen. Men ja, frågan är, ja, vi behöver inte ta ställning här givetvis om det är rätt eller fel att göra en kupp. Men de tyckte att det var det och ville göra slut på korruption och nepotism. Och det hör ju till saken då att fyra av de här fem var igboer. Målet var ju att inrätta en stark centralmakt.
Adewale Ademoyega, en major, han var tillhörde Yoruba-folket då, men annars var de edsvurna alla igboer.
Mm. Den här Nsogwu hade varit ledande i FSS, Field Security Section, en slags säkerhets- och underrättelseavdelning inom nigerianska armén. Så han hade en ganska framträdande position där. Och han hade tillsammans med några soldater haft flera nattliga övningar runt den här Ahmed Obellos residens i Kaduna i norra Nigeria. Han som hade styrt där i 12 år som du sa. Och det var bara Nsogwu själv som visste vad de här övningarna syftade till. Att de sprang runt där mitt i natten och kutade runt hans residens. Det var ju repetitioner inför en kommande stormning av det här residenset. Men det hade han inte delat med sig av till soldaterna än. Däremot hade han ju de här andra fyra som var utplacerade runt omkring i landet. Som också var med på tåget. Vad som skulle hända här nu den 15 januari 1966.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Precis. För det, eftersom Nigeria har sin regionala särprägel så måste ju statskuppen äga rum på en mängd olika ställen samtidigt.
Mm.
Och det är, jag menar, en själv som har svårt att klara av att organisera en helt vanlig dag i sitt liv.
Mm.
Ta sig till och från jobbet.
Har du problem med det?
Ja, men det är ju inte så att jag har tid att planera statskupper utöver och få det helt vanliga livet att gå ihop.
Nej, just
det. Ja, men det är ett ganska stort projekt, för det ska ju alltså ske på en mängd olika ställen samtidigt.
Nej, man har bestämt 5 regionala huvudstäder.
Precis. Vi har Lagos då som är huvudstaden i Nigeria när det här äger rum. Numera från 91 så har man ju bytt officiell huvudstad i Nigeria. Nu är det den mer neutrala orten Ayuba.
Som ligger mitt i smeten så att säga.
Precis. Mycket mindre stad än Lagos. Knappt en tiondel av dess befolkning.
Och i Lagos så befinner sig då premiärminister Baleva och hans finansminister Ebo.
Mm. Stämmer. De har villor som ligger bredvid varandra.
De är grannar.
Ja.
På en ö där i Lagos. Ön heter också Lagos för övrigt.
Det... Ja, det, så är det.
Kanske bara de som får bo där.
Det vet vi inte, men det kan vi tänka oss.
En annan stad är Ibadan i väster. Det är där den här Akintola håller till med sina limousiner.
Just det.
Och i norr har vi då Kaduna, där Bello bor. Och sen är Benin City och staden Enugu i östra regionen där premiärminister och Paras bor. Det är de städerna som kommer få uppmärksamheten riktad mot sig här.
Ja, Kapuscinskis artikel heter ju en statskupps anatomi. Och anatomi är ju ett intressant begrepp här, därför att man har ju riktat in sig på ett antal centrala punkter och tänker sticka ner handen i den här kroppen och riva ut ett helt nervsystem. Och sen på dagen efter så ska den här kroppen som landet då utgör helt enkelt inte ha kvar sin förmåga att styras, sin förmåga att fungera. Och därför ska man kunna ersätta det med någonting. Ska vi dra igång statskuppen?
Det gör vi. Klockan 01.00 så blåser man larm på till alla militärenheter i landet. Det är ju förutbestämda trupper som får sina uppdrag här, vart de ska ta vägen och vad de ska göra.
Mm.
Vi börjar väl i Lagos?
Ja, ungefär en timme efter den signalen har gått 02.00 på morgonen så börjar vägar spärras av och kommunikationsplatser. Det är radiostationer och flygplatser och allt vad det kan tänkas vara.
Som besätts av trupper.
Precis, och utanför de här två villorna på den här härliga ön. Så samlas människor.
Där ligger ju Baleva och Koti Ebo och snarkar och sover helt inte ett ont anande i sina sängar. När militären helt plötsligt omringar de här kåkarna. Traskar in och uskar liv i de båda två och trycker in dem i sina bilar och drar iväg.
Mm.
Armén besätter hamnen, omringar parlamentet och patrullerar på gatorna även fast alla sover.
Mm. Precis, samma postkontor och liknande blir också befästa. Så att ingen info kan komma in eller ut ur staden.
Så här långt är det ganska fredligt, eller vad man ska säga.
Mm, det får man säga.
Då hoppar vi en timme fram här. Där det händer saker och ting på massa olika platser som du har nämnt här.
Ja.
Vi hoppar till norr, Kaduna, staden.
Just det. Kaduna är en av de viktigaste städerna i norra Nigeria. En järnvägsknutpunkt som till och med kan konkurrera med Nässjö.
Är du säker?
Ja, det är nästan i paritet med. Här kommer jag med så här bra på spåret kunskap, tänker jag. Här så händer det mer dramatiska saker. För vad soldaterna har gjort här är att de har ställt upp granatkastare. Och riktat in sig på, det är då den här Bello som residerar här.
Det är ju här Nsegovo har övat sina anfall tidigare.
Mm. Så när startskottet går, då skickar man iväg en granat som landar på taket på det här palatset och det sätts i eld. Och när huset börjar brinna, då stormar man det.
Och ja, det blir strider med Bellos livvakter här. Och inne i huset så springer en yrvaken Bello ut och staplar i korridoren och undrar vad det är frågan om. Och där möter han någon som helt enkelt placerar ett skott i tinningen på karn.
Ja.
Så han faller ihop stendöd. Det finns rykten som hävdar att det är en Segovo själv som avför det här skottet. Därom vet vi inte mer.
Nej, och oavsett vem det är som avfyrar skottet så blir ju resultatet detsamma.
Exakt samma tid, klockan 3 på natten eller morgonen. Så händer grejer i Ibadan också, den västra provinshuvudstaden, där vår limousinvän Akintola har suttit och bundat färdigt sina bilar och gått in och lagt sig och sovit i några timmar.
Mm.
Under strikt bevakning som sagt från hans livvakter. Så inleds stormningen, det blir evig skottväxling och närkamper. Akintola måste ha fått sina värsta farhågor besannade här. Bara, vad är det som låter?
Ja.
Det skjuts här ute i korridorerna på min fina gräsmatta. Så han rusar ut i panik på verandan. Där skjuts han ner med
13 skott.
Ja.
I både Ibadan och Kaduna så kan vi säga att här går det ju riktigt blodigt till.
Ja.
Och det här är ju det man tänker, alltså när jag tänker på begreppet statskupp överhuvudtaget så är det ju de här snabba, fruktansvärt våldsamma dåden. Och det här är ju, ligger ju inom min lite så här, klyschiga bild av vad är en statskupp.
Mm.
De blir ju mer eller mindre avrättade, de här politikerna.
Ja, det får man ju säga. Klockan 3 händer det grejer i Benin också.
Mm.
Benin City, dock inte alls av samma karaktär som i Badan och Kaduna.
Nej.
Där går saker och ting ganska städa till. Armén spärrar ingångar och utgångar till stan. Och någon jeep åker förbi på gatorna då och då. Men det skjuts inte.
Nej, precis. Inte ett enda skott avfyras i Benin City.
Däremot, klockan 3 i Enugu i östra Nigeria, vad händer där då? Jo, där har premiärminister Okparas gått och lagt sig.
Mm.
Han har ju suttit och myst under kvällen där med en gäst.
Ja, det är en gång i tiden så återkom vi ofta till Cypern i historiepodden. Och det känns ju som en passning till svunna tider att vi helt plötsligt får lov att presentera Cyperns president.
Makarios,
ja,
är ju på besök. Han har också en förmåga att dyka upp överallt. Då kan man lyssna på avsnitt 19 där min pappa berättar om hur ett terroranfall mot en av Makarios helikopter ledde till att man försökte få fast skurkarna som hade gjort det där. Men det kunde man inte riktigt binda till dem. Däremot hade ju farsan varit i fight med dem på någon bar där. Och då hade han väl fått någon smäll och någon glasflaska hade flugit och spaghetti for fram och tillbaka.
Just det.
Så då kunde man ju sy fast de skurkarna för det, att alltså det bråket med honom istället.
Mm.
Mycket, han är också en man som dyker upp här var.
Din pappa.
Kära far.
Ja. Ja. När var det? När var det?
Det hände 1970.
Jag tänkte det för att han hade lika gärna inte kunnat vara vid liv då, därför hade det där gått lite annorlunda till så hade han kunnat stryka med.
Makarios alltså.
Ja. Ja, även Okparas. Det är, och i alla de här städerna egentligen, så utöver de här antingen infångandena eller avrättningarna av ledande politiker så spärrar man ju av vägar och patrullerar och i allmänhet kontrollerar kommunikationer.
Ja, men under den här natten så avslutas ju hundratals politiska karriärer. 13 personer dödas totalt.
Ja.
Och det är många som flyr ut i buschen och en del drar utomlands och lägger benen på ryggen.
Mm.
Vad är det som har hänt här egentligen då? Jo, det är den här, som vi sa, Nsegovu som försöker att ta makten här.
Mm.
Verkar det som.
Ja. Ja, det är väl svårt att tolka det på något annat sätt. Alltså några timmar senare när Nigeria börjar vakna till liv och folk gnuggar gruset ur sömniga ögon. Och sen, vad har hänt under natten egentligen? Då är det inte så lätt att få reda på det. Det går många rykten. Det är minsann folk som har sett de här olika politikerna bli fångade eller att olika saker har hänt, men det är väldigt otydligt.
Helikopter patrullerar ovanför städerna, i alla fall Lagos. Och så är det väldigt otydligt, som sagt. Inga kommunikéer direkt att prata om första dagen efter kuppen.
Nej.
Nsegovu får ju dock veta att man inte har, vad ska man säga, oskadliggjort arméns överbefälhavare, Johnson Ironsi.
Nej. Och det
blev han lite upprörd över, för det borde man kanske ha gjort.
Mm-hmm.
För han går ut och tar tillfället i akt och säger att ja, det här är en kupp från officerare som inte har arméns stöd, så därför tar jag över istället, ungefär.
Ja.
The coup now begins to look more and more like a straightforward military revolt against corruption in government, and one that's likely to last. It has popular backing. What's not so clear is who its real backers are. The man at present being put forward is the army commander, General Agui Ironsi, who arrived at the heavily guarded parliament buildings to hold the new administration's first press conference.
General, whether he regards his administration as a permanent or a caretaker administration.
My main concern is to restore law and order as soon as possible.
Så då har vi egentligen två stycken som aspirerar på att de ska ha makten för tillfället. Sen kommer ju Ensegovo att bli utmanövrerad av den här Ironsi i vilket fall.
Mm.
Och det är oklart om han, vad var hans syfte var egentligen, om han tänkte sig att han skulle ta makten åt armén eller om han skulle ha den själv eller hur det var.
Den känslan man får är ju att det är en halvt lyckad, halvt misslyckad statskupp, för han lyckas ju riva bort det gamla systemet. Men han lyckas ju inte erövra makten åt sig själv, utan när Nigeria hamnar i det här undantagstillståndet så blir det istället Ironsi, som också är av Igbo hävd för övrigt, som lyckas med hjälp av militären då säkra sin egen maktställning.
Ensegovo säger så här: "The constitution is suspended and the regional government and elected assemblies are hereby dissolved. All political, cultural, tribal and trade union activities together with all demonstrations and unauthorized and
unauthorized
yes, and unauthorized gatherings excluding religious worship are banned until future notice." Och så säger han att man måste ju lyda alla de dagorder som hans gäng sätter upp. Och annars så, och så radar han upp en massa saker som man får dödsstraff för om man inte gör det.
Ja.
Helt enkelt. Men han avslutar ju naturligtvis med också att det här kommer nog gå bra. För jag litar på att ni kommer att förstå att ni ska lyda de regionala militärledarna som är under mitt befäl.
Mm.
My dear countrymen. Vad säger Kapuscinski om efterspelet här då, eller hur det mottas?
Mm.
Det är ju otroliga glädjeyttringar ute på gatorna. Och Kapuscinski säger att hans nigerianska kompisar, de klappar honom på axeln och skrattar och alla är på toppen humör. Och när han går över torget så dansar människor och det är någon pojke som dunkar rytmen med ett bläckfat så här, bam, 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 och alla är jätteglada. För nu har man blivit av med de här korrupta politikerna, är uppfattningen.
Ja.
Och han har ju precis varit med bara någon månad tidigare, apropå det att han dyker upp överallt. I Dahomey så har han ju varit med om en annan statskupp en månad förut.
Ja, just det. Han börjar kunna hur den här dansen fungerar.
Sen kommer det då en del uttalanden från olika håll. Ett annat parti som heter UPGA, United Progressive Grand Alliance, skriver så här: "Den 15 januari kommer att gå till historien i vår stora republik som den dag då vi för första gången vann verklig frihet, fastän Nigeria varit självständigt i 5 års tid. Våra politikers hejdlösa drift att berika sig själva har dragit Nigeria i smutsen utomlands. I vårt land har det växt fram en styrande kast som byggt sin makt på att så ömsesidigt hat, hetsa bröder mot varandra, göra slut på alla som är av annan mening än deras. Vi hälsar den nya ledningen som sänd av Gud att befria folket från de svarta imperialisterna, från tyranni och intolerans, från bedrägerier och fördärvliga ambitioner hos de som ansett sig företräda Nigeria. Vårt fosterland får inte längre upplåtas åt de politiska vargar som plundrat det."
Nej.
Och den här känslan var ju många som verkar haft.
Ja, precis. Men som du sa i inledningen, att det här är ju en typ av, vi kallar den Pandoras ask-händelse. En händelse som sätter igång så oerhört mycket att det bara spinner vidare. Bara 6 månader senare så kommer en ny statskupp, en typ av kontrakupp riktat mot Ironsi, som kommer kosta honom livet. Och 1967, inte minst året efter den här statskuppen, så kommer ju det fruktansvärda inbördeskriget i Nigeria dra igång. Det 3 år långa kriget då södra Nigeria utropar sig som självständigt, som staten Biafra.
Ja, vi kanske ska säga det att de här personerna som vi har lagt så mycket vikt vid, vad som har hänt med dem. Baleva till exempel, premiärministern. Honom hittar man ju vid ett träd i sittande ställning.
Mm.
Död, men någon slags filt eller något över sig och sen en mössa bredvid. Och finansministern är ju också död. Och den här Sick som vi pratade om innan, han var ju utomlands vid den här kuppen. Och han var igbo dessutom, så han kanske hade klarat sig ändå. Men han kommer styrka med lite senare, ett par månader efter kuppen.
Mm.
Så det är många här som går åt vart efter. Ja. Och som sagt, även Nsegovu och hans kompisar kommer ju att bli osidosatta. Men de är ju igboer. Och det är då de i norr gör den här motkuppen som du pratar om. Eftersom de har blivit rädda att det verkar som att igboerna försöker ta över landet på något sätt.
Ja.
Och då genomför man ju horribla massakrer på igboer i norra Nigeria.
Ja.
Tusentals människor som dödas. Och sen så gör man den här kuppen där man avsätter Ironsi. Och den här massakern, den gör ju då att igboer flyr ifrån norr ner till sydöstra området där igboerna har sitt ursprungliga tillhåll, om man ska säga.
Mm.
Och det är de då sen som kommer att utropa den självständiga staten Biafra, som du nämnde här.
Den konflikten är ju intressant, den kommer vi inte kunna fördjupa oss i här och nu, men den är intressant att återvända till vid något senare tillfälle. Det är en oerhörd tragedi, nästan 1 miljon människor kommer ju omkomma, de flesta i den fruktansvärda svältkatastrofen som orsakas.
Mm. Det är ju sinnebilden av svält uppstår ju nästan i västvärlden här, när bilderna på de här svältande barnen kablas ut i media.
Mm.
Och det beror ju på då att övriga federationen har ju gått samman och blockerar kusten, så att det kommer inte in någon mat överhuvudtaget till Biafra. Det är också i det här sammanhanget som von Rosen, en svensk herre, hjälper då den nigerianska utbrytarstaten Biafra här genom att se till att de får ett litet flygvapen i alla fall, med 5 lätt omgjorda såna här flygplan från Malmö flygindustri.
Mm-hmm.
Ett nigerianskt flygvapen utrustat med sovjetiska plan, engelska vapen och både egna och utländska piloter möter ett stigande motstånd från den biafranska flygstyrka som leds och utbildas av den svenska flygkaptenen Carl Gustaf von Rosen. De flesta av piloterna är biafraner. Ett av de stora problemen har varit att utbilda dem. Biafras flygvapen har skrapats ihop i olika hörn av världen. Det är skiftande fabrikat och typer som de här piloterna måste lära sig att handskas med. Den här bilden visar Biafras samlade flygvapen tillsammans 14 piloter. Nu flyger man också svenska MFI-plan under Carl Gustaf von Rosens ledning. Hans engagemang för Biafra är bekant. Nästan lika stor är hans optimism.
Well, my plane is a very small part in the Biafran effort to survive. The strongest in Biafra is the army, and that is today, although the world doesn't know it. But you can see it on that they gain land slowly all the time. The Biafran army is definitely stronger than the Nigerian.
Men det hjälper ju föga, och den här Ojukwu, som är den som har utropat staten Biafra för igboerna, avsätts och 1970 och kriget tar slut då, och så är den sagan över.
Ja. Nigeria är ju en stat som har betydande naturtillgångar och inte minst stora mängder olja. Nästan all den oljan är ju koncentrerad i sydöstra regionen. Ja, så att
och då har man ju börjat hitta då, så naturligtvis så har ju det en inverkan på också att man vill bli självständig.
Mm, precis.
Men det är också de här etniska konflikterna som fanns.
Ja, absolut.
Efter det här hemska kriget så delar man ju upp landet i 21 stater istället för 3.
Mm.
För att man tänker sig att nu ska vi väl komma åt den här provinciala nationalismen. Och genom att stycka områdena i ännu mindre enheter så ska man slippa det. Men det har ju inte riktigt blivit så.
Nej.
Utan det är fortfarande stora stridigheter. Och antalet delstater har ökats ännu mer, men det har inte heller hjälpt. Och apropå kupper så kommer det ju nya sådana. 1975, 83, 85 och 93.
Mm.
Nu kommer jag nästan att tänka på, det är en helt annan sak, men Leksand, ishockeylaget, de har ju en låt som går 69, 73, 74, 75.
69, 73, 74, 75. Vi ska ta guld igen.
Ja, det är bara i alla fall namedroppa årtal, det är ju helt annat syfte, men ändå.
Ja. Jo, så är det. Det har inte funnits någon politisk stabilitet i Nigeria egentligen.
99, då hölls ju de första demokratiska valen på allvar efter alla militärregeringar.
Ja.
Och efter det så har det ju inte blivit lugnare tyvärr, utan kaoset har ju eskalerat under 2000-talet. 2009, sen dess har ju Boko Haram i norr tagit över mer och mer, och militären har haft väldigt svårt att hantera den situationen.
Mm.
Den nuvarande presidenten, han, ironiskt nog, det var ju han som gjorde en statskupp 83. Och sen blev han avsatt i nästa statskupp 2 år senare, 85. Och sen har han då poppat upp lådan igen och blivit president nu efter de senaste valen.
Mm.
Så det är rundgång i en del personers makt.
Ja.
Tillgång här.
Och det finns ju en ganska så här obehaglig dimension i att har man gjort några statskupper, det blir ju en sorts kompetens inom militären, att man blir skickligare och skickligare på att göra det. Så att på ett sätt så blir det inte ett naturligt sätt, men det blir ett vardagligt inslag i hur maktskiften går till.
Ja.
Att man har en betydande del av militären som har varit med om att göra statskupper tidigare.
Det här kan vi nu.
Ja.
Vi kör en till.
Precis.
Korruptionen är fortfarande väldigt hög. Även om den här Buhari som då är president nu, som tidigare gjort statskupp och blivit avsatt i statskupp och sen blivit president igen. Han har ju försökt att komma åt den här korruptionen. Och Nigeria har ju i alla fall gått från att vara det mest korrumperade landet i världen runt 2007 eller något sånt där, till att hanka sig fram upp steg för steg på de här transparency-listerna som mäter korruption. Och till exempel så upptäckte man ju i december förra året att man hade 24 000 personer som var anställda som fick lön som inte ens existerade. Människorna fanns inte.
Nej, just det.
Men lön skulle de ha.
Det är ett jättebra tecken.
Ja, men det kunde man ju städa bort då. På det sättet kan man ju spara in 98 miljoner i månaden på att inte göra någonting, på att sluta betala ut lön till människor som inte finns. Det är en ganska bra besparingsåtgärd, kan man tänka.
Ja, just det. I den här lyxfällan-varianten när de står på med en tavla med sedlar inför Nigerias regering då. Då är det ganska lätta 100-lappar att ta bort. De här 96 miljonerna ni betalar ut till människor som inte existerar.
Skulle vi inte ta och strunta i att betala ut det?
Det får vi sätta på ett sparkonto istället. På bokrean så fanns Richard Dowden, den brittiska journalisten och Afrika-kännarens bok Afrika, framtidens kontinent. Så jag köpte den på vinst och förlust, för jag tänkte att vi kommer säkert prata någonting om Afrika framöver. Och Nigeria-kapitlet är superfascinerande att läsa. Nu är den här boken från 2008. Och Dowden uttrycker en oerhörd frustration inför korruptionen. Som tur är, som du säger, så finns det ju, det går ju lite bättre nu. Det är lite bättre situationen då Dowden skrev sin bok.
Åtminstone när det gäller den aspekten, men kontrollen över landet är ju högst fragmentarisk. Mm.
Och Nigeria är ju en av Afrikas största ekonomier tillsammans med Sydafrika då, och växer ju väldigt snabbt. Sen är det ju fördelningen i det här är ju väldigt ojämn mellan norr och söder då. Men Så här skriver Dowden, jag tycker det är intressant. Det här handlar om Lagos. Lagos är som ett Hongkong som har sackat efter. Ett New York utan det hövliga uppträdandet. Men till skillnad från New Yorks eller Hongkongs ymniga kreativitet liknar den febrila rörelsens malström en monstermaskin som har brutit av sin drivaxel och med rusande motorer snurrar i bitar. Ändå överlever Lagos, ogenomträngligt, obegripligt för alla utomstående. Det pulserar, det växer, det fungerar. Det gör Nigeria också. Enligt alla statskonsten eller samhällsvetenskapens lagar borde det ha fallit sönder eller gått i upplösning för många år sedan. Det har med all rätt betecknats som en fungerande stat i undergång. Nigerias berömda författare Chinua Achebe hänvisade till den bild han hade använt i sin roman A Man of the People då han 1983 sa om sitt land: "Detta hus har störtat samman." Kanske det. Men somliga lever fabulöst lyxiga liv mitt i ruinerna och andra överlever och hänger med. Och så går han vidare och säger att det finns en massa familjeband, personliga kontakter, olika lojaliteter, kamratföreningar och andra. Man kan snacka om att det finns små nätverk som håller samman Nigeria snarare än en fungerande stat.
Mm. Om man ska anlägga ett kontrafaktiskt perspektiv på det hela, om vår vän här Nsegovu, som sen då stupar i Biafra-kriget ett år senare, om han inte hade fått för sig att tillsammans med sina kompisar göra den här kuppen, hade Nigerias historia sett annorlunda ut? Ja, det hade den ju, men hur tror du?
Jag vet inte, jag har svårt att spekulera om hur det hade sett annorlunda ut, men det är väldigt intressant att läsa kommentarsfältet på YouTube-klipp med just honom. Han blir väldigt hårt beskylld av diverse nigerianer som är inne och kommenterar och menar att det som han satte igång var någon sorts
Pandoras ask.
Ja, ledde till en spiral som var svår att sätta stopp för efter det. Afrika efter den koloniala frigörelsen är ju oerhört intressant, men det är rörigt och det är svårt att bena ut.
Ja, vi har ju försökt bena lite här nu i ett av de här länderna som blir självständiga. Och vi återkommer förmodligen med fler, men här får man ju ta det vanligt med ett i taget. Bara det här landet som sagt är ju ett mishmash av olika regioner och så. Det borde ju kanske aldrig ha varit ett enhetligt land överhuvudtaget. Men det var ju Lugard och hans suddegum som såg till det. Om man ska återgå till det.
Ja, så då är vi tillbaka där vi började, i den brittiska kolonialmakten.
Ja.
Och vad man kan åstadkomma med papper och penna.
Så är det ju.
Och med det sagt så vill vi tacka för den här gången.
Det får vi göra. Och så hörs vi igen om en vecka. Får vi se vad jag handlar om då.
Ja, det vet jag det.
Ja, trevligt för dig.
Jag tänker inte berätta för någon. Hörni, tack så mycket för idag. Hej då med er.
Ha en bra vecka. Hej hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify.
Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/listen.